Hej och välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Niklas och framför mig har vi Linda Portnov. Välkommen.
Hej. Tack.
Innan vi går in på lite kring det du gör så när jag gjorde min research så får jag upp väldigt mycket information kring din roll som forskare.
Mm-hmm.
Och kan du berätta lite mer kring det? Hur hamnar du där?
Ja, hur hamnade jag där? Var ska man börja? Jag bodde i Paris. Jag flyttade dit när jag hade en fransk pojkvän när jag var sådär 17 år. Och hade väldigt kul där. Och apropå vad vi pratade om tidigare, åkte lite skateboard och skrev någon musiktidning och jobbade i bageri och på barer och så. Och sen så var det ju dags ändå att kanske börja tänka på vad man ska göra på riktigt. Så att då började jag i alla fall plugga ekonomi på det som då hette Internationella ekonomprogrammet i Göteborg. Och det var av det skälet att när man gick den här utbildningen så kunde man få då, dels så läste man franska med utökad studiekurs. Och sen så fick man komma tillbaka då till ett lärosäte i Frankrike. Och jag tyckte väl att det var sådär liksom, det där med ekonomi. Men sen när man väl kom till den nivån att man fick fördjupa sig, då valde jag redovisning och finansiering. Då började jag tycka att det var riktigt kul faktiskt. Så när jag hade skrivit mina två uppsatser då, kandidat och master, så frågade den läraren som hade varit min handledare om inte jag var sugen på att börja forska. Och så det var väl det som väckte min tanke, men då flyttade jag tillbaka till Stockholm som är min hemort och kollade upp Handelshögskolan och började forska där. Så började det. Min initiala idé handlade faktiskt inte om musik, utan jag tänkte nog att det behövde vara någonting liksom, inom citationstecken, riktigt ämne, någon riktig fråga sådär. Så att jag minns att jag var rätt intresserad av det här hur liksom idéer och pengar möttes och entreprenörskap och riskkapital och lite åt det hållet liksom. Så det var det ämnet jag började med. Men sen så efter ett tag så kände jag ändå att men jag har så mycket frågeställningar som rör musikbranschen, så jag styrde om efter något år var det väl. Och började titta på frågeställningar då som var knutna till just så här styrning och finansiella flöden i musikbranschen. Och jag tror att det där vaknade av att på den tiden så var jag tillsammans med en kille som var musiker. Och jag såg ju väldigt mycket liksom, dels villkoren och förutsättningarna som man lever under som artist.
Var han artist då?
Ja, precis.
Yeah.
Och hur knepigt det var liksom att förstå det här med vad man kallar det, musikbranschens ekonomiska liksom ekosystem och hur det funkar och hur maktstrukturen slår mot olika aktörer. Liksom. Så det var de där frågorna jag bar med mig och liksom var sugen på att få borra ner mig. Det var ett väldigt långt svar på en kort fråga.
Nej, men kul.
Forskning, sa du. Hur började det, eller hur?
Ja.
Om jag minns rätt.
Ja. Men då blev jag mer nyfiken kring just den musikintresset då, eller det området, musik och musikbranschen.
Ja.
Var det på grund av din pojkvän då? Eller?
Nej, men alltså det vill jag absolut claima, att jag hade ett eget musikintresse. Definitivt. Och jag tror att det växte sig starkare också under den här tiden. Theodor som han hette, han spelade i Broder Daniel och liksom jag och de andra flickvännerna var ju något sorts jäkla bihang liksom, åkte runt i den där turnébussen. Och det gjorde oss rätt sugna på att liksom själva testa våra färdigheter, skriva låtar, ställa oss på scenen. Så att, vi bildade ju då Stella Rocket. Det var Henrik Berggrens dåvarande flickvän och jag och två andra tjejer. eller 300 tjejer var vi till en början. Så jag började spela. Och så jag menar, jag har alltid varit lyssnat mycket på musik. Tycker om att spela själv och skriva både text och musik. Så att jag har ett brett intresse.
Var det här innan du studerade eller?
Det här var parallellt med min doktorandutbildning.
Ja,
precis. Som vi startade bandet.
Ja, men det var ju perfekt att du både hade liksom praktiken och sen då det teoretiska och gå in i forskningsrollen.
Ja, precis. För jag tror att jag hade liksom, några genuina frågor som jag verkligen ville få svar på. Som jag liksom levde själv till viss del. Och också såg i min närhet bland mina vänner som var musiker.
Vad Stella Rocket, är det aktivt idag? Eller,
absolut.
Vad säger du?
Ja, men alltså, vi vilar. Men vi vilar aktivt.
Ja.
Jag tror när kom senaste skivan var nog... Jag är så dålig på att placera saker och ting i tid. Det jag säger nu kommer att vara fel. Men vi har gett ut två liksom, studioalbum. Och det senaste kan ha varit 2009 eller något. Men vi sågs i repan faktiskt för något halvår sedan. Och spelade lite och det var jättekul.
Ja. Forskar du någonting nu?
Ja, det gör jag. Jag jobbar ju delvis på Musiksverige på deltid och sen så har jag även ett forskningsprojekt nu tillsammans med en kollega på Handels. Vi är båda knutna till ett center som heter Center for Arts, Business and Culture. Och där så tittar vi på konsten att mäta det omätbara i arbetsnamnet för vårt projekt. Och det började egentligen med att varje år så går ungefär 18 miljarder offentliga medel till kulturlivet i Sverige. Om man tittar både på statlig, regional och kommunal nivå. Och då så har vi fyra olika projekt där vi då borrar närmare i och liksom skapar transparens och kartlägger hur de här pengarna används kan man säga. Och hur det fältet är organiserat och hur det styrs. Så det är väl liksom ett steg vidare från det jag skrev min doktorsavhandling om.
Ja, intressant. Ja. Det krävs nog lite forskning kring det då för att kunna reda ut svaren.
Ja, det gör det tror jag.
Ja.
Så det är ju inte avgränsat till bara musikbranschen.
Nej.
Utan hela kulturfältet.
Ja, men det du forskade inom musikbranschen då ledde till något resultat, en avhandling,
ja.
Tänker jag på.
Ja, den handlade om, där tittade jag på maktstrukturerna. Jag gjorde en kvalitativ studie. Och gjorde intervjuer med medlemmarna i ett band från Göteborg som heter Silver Bullet. Och tittade på de relationer som de hade till skivbolag, musikförlag, manager i Sverige, utomlands. Hur pengarna flödade mellan alla de här aktörerna som var tillsammans då medskapare av kulturella värden eller musik. Och jag studerade just ett album. Släpp. Och det här var ju liksom lite i den gamla musikbranschen. Jag blev färdig 2008 precis innan vi har Spotify på marknaden och så. Så vad jag gjorde var att jag tittade på olika aktörer och individers drivkrafter och mål och finansiella flöden och frågor som handlade om rättvisa och så vad man tyckte om hur det blev. Sen så är det ju liksom jag hade ett ganska brett fokus. Jag tittade både på då produktionssidan, alltså produktionen av det här albumet, men också på mottagandet, på konsumtionssidan. Och eftersom jag kom från en bakgrund där man studerar just styrning, vad är styrning egentligen? Jag fick börja med att liksom konceptualisera det. Det räcker inte bara att titta med liksom, ja, men den ekonomiska styrningen, typ hur såg budgeten ut och vad blev utfallet? För att den visar jag på en sida av min avhandling och den är ganska osofistikerad om man en ganska enkel budget. Och det är väldigt svårt att mäta och följa upp och utvärdera just kulturella projekt. Bevisligen eftersom vi fortsätter att forska om det. Så då kunde jag ju liksom ändå föreslå några... Det styrs väldigt mycket utifrån en sorts liksom sociabilitet. Alltså att det är viktigt att man kommer överens och kanske inte är vänner men i alla fall lite så här att det funkar i det sociala. För att styra åt samma håll så är det ofta så att de här liksom killarna som spelar i banden de har killar på andra sidan som är A&R, som kanske själva spelat i band, som liknar varandra, som har samma intressen, dricker öl, hänger i studion, lyssnar på mixar. Och, alltså att det här blir en viktig del i styrningen faktiskt, att man förstår varandra på det här sättet och så. Och sen när man tittar från andra hållet, från konsumtionssidan, så liksom det här med hur styrs vad som kommer fram. Det är ju en överproduktion, eller man ska säga. Det finns ju så otroligt mycket musik, men hur man skapar liksom starka PR-värden, skapar värde och får fram och får ut musiken. Det har ju blivit något som har blivit ännu viktigare i och med digitalisering. Liksom. Även om du lätt kan både göra musik ganska billigt med din dator och släppa den själv. Men hur ska någon få tag på den och veta att den finns och börja gilla den? Och hela det här liksom smakskapandet, det försökte jag också beskriva hur det gick till. Och där de här, det som jag kallar en ganska stark så här listkultur, för att det är en mekanism, en styrmekanism för att egentligen sålla, sortera, sätta fokus på vissa grejer. Nummer ett är bättre än nummer 10 på listan och så vidare. Går att förstå.
Mm, ja. Jag tror det. Ja. Ja,
alltså jag minns knappt själv, men det är något åt det där hållet i alla fall som jag skriver om.
Ja, vi hade ju jag hade en inspelning, en intervju med Hampus och sin artist Janice.
Ja.
Och där pratade vi mycket kring roller. Man ska ju vara en artist och en manager i det här fallet, och man ska ha en ekonomisk relation.
Ja, visst.
Men även gärna några av de mjuka värdena också.
Ja.
Liksom en mer vänskaplig relation. Jag frågade dem vad de ansåg deras relation var. Om man kunde liksom så här, säger ni att ni har en affärsrelation med varandra? Eller, och det var ju lite svårt att svara på, såklart. Så jag läste ju också något, det var ju ett citat från, jag tror det var Joakim Johansson på Universal, som sa att vi jobbar ju inte med kolaburkar här, utan vi jobbar med människor. Det är väl lite det grundar sig från också. Det du har forskat om. Att det är...
Jag känner igen, jag har något liknande citat i min avhandling också. Det är väldigt speciellt, liksom, den här relationen.
Hur har man ett bra samarbete med ett musikbolag idag?
Alltså, när jag skrev min avhandling, då var jag så där väldigt noggrann med att inte på något sätt försöka vara normativ eller ge några lösningsförslag, utan mer liksom lite sådär forskarhatten på. Sådär. Och här är ett perspektiv som gör att vi kanske kan förstå bättre. Alltså lite åt det hållet snarare. Men om jag kan bara prata fritt sådär utifrån vad jag ser idag, så tror jag att för att det ska funka bra så... alltså, jag vet inte. Ibland så är det enklare att hantera en relation som är ganska ren. Det är antingen eller, liksom. Har vi ett ekonomiskt förhållande eller är vi vänner? Vad händer när man blandar ihop det där? Det kan leda till problem och missförstånd, tror jag, ibland. Och kanske besvikelser och sådär. Att när man har en relation som blir färgad av både, jag använder två begrepp, två tyska ord, Gemeinschaft och Gesellschaft, som egentligen beskriver, på engelska översätter man det till community och market. Och vi har ju helt olika typer av så här, förväntningar på krav och motkrav i en community, till exempel i en familj. Då gör man grejer för att man har någon sorts internaliserad, liksom, det här, jag är schysst mot min brorsa eller min mamma och vi vill samma saker och sådär. Men är relationerna mer på distans och sådär på en marknad, då har man ju en ekonomisk transaktion. Jag vill ha den där varan av dig och jag tycker den är värd en 10, och så byter man liksom varan mot 10 och sen bye bye, inget mer med det, hej då. Men en del som man kallar så här transaktioner har ju både ekonomiska och sociala element. Och ibland så ser jag så här i mitt huvud en skolgård och två barn och liksom de går fram till en kiosk och köper en chokladkaka, byter den. Alltså det kan vara en ekonomisk transaktion. Det kanske också är så här början till en vänskap och så blir det någonting mer. Och då blir relationen mer komplex. Och då kanske det är svårare liksom att ge råd, helt enkelt. Vad är en bra relation mellan en artist och en manager? det beror nog väldigt mycket på vilka förväntningar man har, vad man är för typ av människor, vad man är liksom in it for, om det är för pengar eller för att ha kul ihop eller...
Alltså om man tänker rent kring så här, folks privatliv och hur deras småföretag ser ut i deras familjer och så. Ah. Svaren, eller liksom där det kan bli komplikationer, är väl att det inte finns typ någon modell eller någon styrning.
Ja, ah, precis.
Det är då det kanske blir fel. Är det där du menar i musikbranschen att det har funnits en avsaknad där? Att det inte finns någon tydlig modell eller riktning för artist och ett musikbolag att samarbeta, eller?
Nej, jag tror inte att jag liksom hade den ingången riktigt till frågeställningen, utan det var väl mer sådär att jag såg att det finns formella styrsystem och kontrakt, till exempel om man tar ett avtal, ett kontrakt mellan manager och en artist, så kan ju det vara väldigt bra att ha och nödvändigt att falla tillbaka på den dagen man blir oense liksom. Om allting bara funkar väldigt bra så behövs ju inga formella kontrakt. Men jag tror att till och med den enkla liksom, det här formella kontraktet, det föregås redan av, det funkar inte om man redan har ett socialt kontrakt. Det spelar ingen roll vad det står där liksom, om det inte funkar i det sociala. Och en del jättekända managers som typ Led Zeppelins manager, som vi har aldrig haft något kontrakt liksom, för att om det inte funkar, om inte vi kan vara vänner, då kan vi i alla fall inte jobba ihop. Och det är lite så jag tror att det är så otroligt mycket som ska klaffa. Det som är speciellt i musikbranschen är ju, till skillnad från om man tar liksom ett vanligt företag som kanske är lättare att styra, för att det är så tydligt vad. Man köper lite insatsvaror, man har en input och så ökar man värdet på det med det man gör, och så säljer man för lite mer än vad man köpte för. Det blir en liten marginal där liksom, och det kan man styra och mäta och effektivisera och så. Men i musikbranschen, då sker ju det där värdeskapandet som i det första exemplet då inom företaget är lätt att styra. Det sker ju i så här, mellan i nätverk av organisationer, band, företag, små svenska startups, multinationella, globala, universal nivå. Alltså det här är ju, de här relationerna, så komplext. Och för att det ska bli något värde, någon kaka här som ska ge tillbaka då liksom, i det här fallet ekonomiska värden till alla som är med och bidrar, så måste det där funka och det måste finnas någon typ av styrning, tror jag. Och en idé om till exempel hur det där värdet ska fördelas mellan alla på ett sätt så att alla känner sig nöjda.
Bra input, intressant. Återigen till din bakgrund. Mm. Du har släppt en bok också, såg jag någonstans.
Ja, just det. Ja.
Ja, förra året.
Ja, 8 mars förra året kom 179 år av ensamhet. Det är en antologi som min kompis och kollega Jenny Lantz, som också är forskare på Handels, vi var redaktörer för den tillsammans. Och bjöd in 8 av våra kvinnliga kollegor att skriva berättelser om hur de upplever att det är att vara kvinna i en mansdominerad miljö. Och vilka strategier som de tillämpar för att hantera just det faktum att utsikterna till att göra en karriär är väldigt små. Och det säger jag mot bakgrund av att det året då som boken kom ut så var 33 av 36 professorer män. Och ytterst få mens någon kursansvarig kvinna. Så att man alltså kunde gå igenom en hel utbildning på Handelshögskolan utan att ha en kvinna som kursansvarig. Och så alla de här strukturerna där vi såg att det är på något vis fördel man alldeles för mycket, i alldeles för hög utsträckning. Så det tyckte vi att det var spännande att skriva en bok om.
Mm. Intressant. Den får vi ta och läsa, tycker jag.
Du ska få ett examen, jag skickar den.
Ja, grymt. Vad mer kan vi addera in i din bakgrund? Vi har nämnt det musikaliska, forskare.
Ja, men det räcker bra. Men jag tror att jag har en ganska bred palett av alltså, områden där jag tycker om att tänka och göra saker. så har allt sett ut, kommer nog göra det fortsättningsvis också.
Ja, får du utlopp för ditt tänkande i den position du är idag? Du jobbar på Musik Sverige.
Ja, absolut. Ja. I väldigt hög utsträckning. Och det är roligt också att jobba med de här frågorna och inte bara tänka på dem. På Musik Sverige så jobbar vi ju med dels att ta fram fakta om hur det faktiskt ser ut i musikbranschen. Vi har ju den här årliga musikbranschen i siffror som är intäktsstatistik för olika delar av musikbranschen. Och utifrån de här siffrorna så kan vi ju sen ställa en hel del frågor om varför det ser ut på ett visst sätt och sådär. Så i samband med att vi släpper statistiken så brukar vi ofta bjuda in till någon större liksom konferens och ha panelsamtal om olika frågor med både politiker och myndigheter och musikbranschen och ja, alla som är intresserade egentligen.
Ja, det är ganska många som är intresserade av den där.
Det brukar vara det, ja. Det kommer faktiskt mycket folk. Ja.
Brukar snubbla in på någon Aftonbladet eller någonting så har de nämnt siffrorna någon vinkling.
Jo, men det är tacksamt. Alltså, media är ju intresserade av, musikbranschen är ju spännande och när vi släpper siffrorna så brukar ju pressmeddelandet plockas upp av i princip varje tidning faktiskt. Så vi får stor spridning och gör både tv och radio. Och allt det här är ju väldigt tacksamt att få sätta ljuset på musikbranschen. Eftersom vi har ju ett uppdrag att påverka beslutsfattare i Sverige att förstå musikbranschen bättre, de behov som finns, de utmaningar som finns och även ta fram förslag på lösningar så att vi kan se action på områden som vi tycker är viktiga.
Mm. Kul jobb, det måste det ju passa jättekul. Dig jättebra.
Ja, men det gör det verkligen. Det
med tanke på din bakgrund.
Mm. Ja, absolut. Ja. Jag trivs jättebra.
Bakgrunden lite kring Musik Sverige då. Ja. När startades Musik Sverige?
Bildades 2010. Och de organisationer som solidariskt äger är, eller grundarorganisationerna ska säga, det är STIM som företräder förlag och låtskrivare och SAMI som gör detsamma för artister och musiker och IFBI som är musikbolagens intresseorganisation. Och vi har flera medlemmar. Därutöver musikförläggarnaskap. Jag ska inte nämna några för då glömmer jag någon säkert.
Musikbranschutbildarna.
Ja, ni är med också. Vi har Musikerförbundet. Vad har vi mer? I princip hela musikbranschen förutom livesidan är inte med. De har ju sin egen organisation Live Musik Sverige. Men våran statistik visar ju också den ekonomiska utvecklingen för live-området.
Ja,
så att vi har ju, det är inte avgränsat på så sätt, men på medlemssidan.
Just det. Och du var med från starten då?
Nej, jag var inte med från starten. Eller, ja, 2010 då, eller ja, 11, då jobbade jag som analytiker. Och hjälpte till att ta fram den modell och de mätmetoder som vi tillämpar idag för att ta fram just den här statistiken. Så jag jobbade för Musik Sverige som konsult. Men sen så tror jag det var 2013 som jag tog över ansvaret när Elisabeth Widlund då, som var Musik Sveriges första vd, lämnade organisationen.
Som jobbar nu på Musikförläggarna.
Ja, precis.
Ja. Ja, men kul. Då har du varit där nu i några år och är vd.
Ja.
Ja. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Det beror på lite när på året vi befinner oss. Men just nu så jobbar vi med att ta fram en kompetensrapport som visar lite statistik på musikbranschens förväntningar på rekryteringsbehov och vilken kompetensförsörjning man behöver, vilka yrkesroller och sådär. Och sen håller vi också på med ett väldigt spännande jämställdhetsprojekt där vi har haft samtal i fokusgrupper med delar av hela branschen. och just pratat om jämställdhetsfrågorna och hur det ser ut i branschen och på arbetsplatser och vilka individuella erfarenheter som finns. Och sen så håller vi också på just nu med att göra färdigt verksamhetsplanen för året. Så det är lite årsredovisningstid. Och sen, så det gör vi nu och i stora drag. Och parallellt med det så pågår ett viktigt arbete där Musiksverige tillsammans med andra branschorganisationer inom den kreativa sektorn har ett samordningsansvar för regeringens operationalisering av exportstrategin. Och den arbetar regeringen med i så kallade Team Sweden-kretsar. Och de här kretsarna kan ha olika sammansättning. De kan vara liksom geografiskt sammansatta så att det finns en för Indien eller utifrån bransch, att energi är en annan grupp. Och så finns det då en för kreativ sektor eller de kulturella och kreativa näringarna. Så där jobbar jag tillsammans med KOM, alltså reklam- och kommunikationsföretagens branschorganisation, med ASFB som är detsamma inom mode, med dataspelsbranschen och film- och tv-producenterna. Och här så pågår alltså ett stort, vad ska man kalla det, arbete som ska göra skillnad och liksom påverka. Det är ett sorts lobbyarbete fast inom ramen då för på uppdrag av regeringen kan man säga. Och det är många fler organisationer som är med i det här. Och vi ska ha möte i Luleå nu nästa vecka. Men en typisk dag, så att det beror lite på. Sen när det blir sommar, då sitter jag helt i mina Excel-ark och kopplar ihop siffror för att göra färdigt statistiken för nästa år.
Så inget sommarlov?
Ja, men sen tar jag sommarlov när jag är färdig med det.
Okej. Okay. Ja. Så ja, men vad jag kan tolka det så är det är många olika projekt och mycket möten.
Ja, ja. Precis, det är mycket möten, mycket och liksom mejl. Och sen jag brukar vara ute också och berätta om vårt arbete och vad vi gör på olika skolor och i olika sammanhang. Och om ett par veckor ska jag till Sveriges Radio. Så att jag är ganska mycket, alltså inte bakom datorn på kontoret varje dag.
Och medlemmarna då, som du berättade, i Musiksverige, är det de som driver fram frågor som ni försöker liksom visa upp offentligt, eller vad är uppdraget då?
Ja, alltså Musiksverige har en styrelse där alla medlemmar har representation. Så tillsammans med styrelsen så jobbar jag och Sofia då, som är Musiksveriges organisation, fram en plan för verksamheten och uppdelat på olika projekt där vi liksom avgränsar oss. Men vi jobbar, kan man säga, inom tre fokusområden. Och det är export, upphovsrätt och utbildning. Och därutöver så har vi som ett syfte att också samla musikbranschen. Att Musiksverige är en gemensam plattform där man kan mötas och ha en dialog om utvecklingen och svåra frågor, roliga frågor. Det händer ju väldigt mycket. Både i EU och alltså i världen och med mer liksom digitalisering och hur allt det här egentligen påverkar musikbranschen.
Så kan jag som artist eller band komma och delta och engagera mig och påverka?
Ja, du är välkommen så mycket du vill, men ja. Absolut. Men vi jobbar ju inte så nära artisterna eller banden, utan vi är ju istället paraplyorganisationen för de intresseorganisationer som företräder till exempel artister och musiker. Så ja. Att vi är ganska långt ifrån artisterna och närmare kanske politiker och beslutsfattare på myndigheter. Så vi jobbar väl mer, kan man säga, med att liksom skapa den rätta infrastrukturen så att för musiker och artister. Så att det blir lätt och bra och så att kulturen får rätt förutsättningar att skapas.
Alltså jag kan tycka att det finns ganska mycket organisationer och liksom föreningar, eller vad man säger, intresseorganisationer.
Det kan jag också tycka.
Ja, i musikbranschen. Och då tänker jag mig in som artist eller band. Vilka är det man ska ha mest relation till, enligt dig?
Det beror nog lite på vem man är. sådär. Men,
som låtskrivare och kanske artist då?
Ja, om jag var låtskrivare då skulle jag mer fokusera på mitt anteckningsblock och poesin. Och mindre på det här. Alltså vi ska ju vara till för er och lite verka i det fördolda. Se till så att det inte blir så att upphovsrätten till exempel hotas. Som, det är ju fundamentet i hela musikbranschen. Så att det är ju mer... Men jag tror också att när man arbetar som musiker så kan ju det vara ett ganska ensamt arbete. Om man inte sitter med i en symfoniorkester eller något sånt där så att man liksom har kollegor så. Men därför tror jag också att många organisationer fyller en viktig funktion för det här känslan av samhörighet och där man kan träffa sina kollegor i branschen liksom. Och då finns det ju, som du säger, väldigt många organisationer att välja på beroende på vad man är ute efter.
Ja, och det är hiss upp i Stimhuset. Ja. Stimhuset på Södermalm här i Stockholm.
Ja.
Och där såg jag skylten av alla organisationer som sitter där.
Ja, precis. Ja. Föreningen Svenska Tonsättare, Musikförläggarna, Skap, Musik Sverige, Export Music Sweden, Svensk Musik. Ja, vad har vi mer? Ja, säkert några till också.
Sen var det några liknande inom samma, fast annan bransch, Bild då, tror jag det var.
Ja, precis. Mm. Precis.
Åter till Musik Sverige då. Mm. Den här kompetensrapporten som ni tar fram, vart, när den är framme då, så att säga, offentligt, vem använder sig av den och vem ska se den?
Ja, jag tror att den är viktig för yrkeshögskolorna som fortfarande behöver motivera sin verksamhet. Det är väl på vartannat års basis, va? Det vet du kanske bättre.
Ja,
ja, just det. Och då blir ju den här liksom, statistiken och faktan ett väldigt viktigt underlag i argumentationen gentemot politikerna då, att få fortsätta bedriva verksamhet. Förra året, eller för 2 år sedan då, när rapporten kom sist, då gjorde vi ett samarbete med Arbetsförmedlingen där vi handläggarna för AF Kultur och vi liksom tittade på men hur ser det ut egentligen om man vill ha, om man vill jobba i musikbranschen och vad är Arbetsförmedlingens roll och sådär. Så att det finns ju också, jag tror att det finns väldigt många möjliga intressenter som skulle kanske ha nytta av den här rapporten och tycka att den var spännande att läsa. Och sen kan det nog också vara intressant för de som går utbildningar eftersom vi kunde visa, om jag tittar tillbaka nu, den kommer ut vartannat år och den första rapporten, då efterfrågade musikbranschen väldigt mycket kompetens inom sociala medier, digitala strategier och så vidare. Och den rapport som kom efter då för 2 år sedan, där var det tillbaka till lite mer så här, traditionella roller, alltså analytiker, ekonomer, jurister och så vidare. Och det kanske också är effekten av att man säljer och, det, och sen måste man ta hand om det, blir administrativa krav igen. Och vad jag hör utifrån musikbolagen och förlagen så där, att det blir fler och fler såna här liksom, number crunchers och big data tjejer och killar som sitter och försöker förstå vart musikbranschen är på väg utifrån sådana kompetenser. Så att, jag menar, det är ju en relevant och aktuell rapport om man är intresserad av att se var finns jobben i musikbranschen. Vad jag är intresserad av och hur kan man matcha upp det liksom.
Hur mäter ni era resultat då? Eller när känner ni att ni har uppnått ett mål just gällande kompetensrapporten?
Det gör vi inte, ska jag säga helt ärligt. Alltså, vi tar fram den, vi vet att den är viktig och fyller en funktion. Och sen är det lite upp till användarna hur de vill liksom arbeta med den. Vi bistår och liksom delfinansierar att den här rapporten tas fram. Och det är vårt mål, liksom, bara att få det gjort kan man säga. Och i förlängningen så är det ju såklart, det blir ju en effektivisering av arbetsmarknaden, att folk kan hitta var finns jobben och var finns arbetskraften.
Om vi spinner vidare på den tesen då, var finns arbetskraften och var finns jobben i musikbranschen här framöver, framtiden, vad tror du?
Ja, i april vet vi, då är rapporten klar.
Okej, ja.
Nej, men jag tror alltså det finns ju ett outsinligt behov av ny musik Jag tror min kompis Jenny som har forskat om modebranschen, hon beskriver den som att den är så här neomanisk, alltså det är jakten på det nya hela tiden. Nya snitt, nya silhuetter, nya färger, alltså varje säsong så kommer det nya kollektioner, och det är ju samma sak med musiken. Det kommer ny musik hela tiden och det behövs alltid ny musik. Vi är alltid sugna på någonting nytt. Det gör ju att det också finns en efterfrågan för en bransch som tar hand om det kreativa som skapas.
Så ja, framtiden ser enligt dig hur då ut?
Jag är optimistisk och jag tror att framtiden ändå är ljus på grund av det jag säger, liksom att kultur, det är ett djupt rotat allmänmänskligt behov. Så på det sättet är det ju. Men det som kanske är lite mer av orosmoln är de här frågorna som vi var inne på tidigare. För att det ska kunna vara hållbart, alltså en hållbar utveckling i musikbranschen, innefattar att alla medskapare får del av de värden som skapas på ett schysst sätt. Och det är ju så idag att det liksom finns väldigt stora plattformar som distribuerar musik utan att det går tillbaka särskilt mycket till de som faktiskt levererar innehållet. Så det här tror jag det är en väldigt viktig fråga.
Vilka syftar du till då? De som levererar innehållet och medskaparna?
Jag tänker de som gör, alltså låtskrivare, musiker, artister. De gör ju själva råvaran, om man säger. Och sen så går de med den till ett litet företag. Tre tjejer som startar skivbolag. Som brinner för att föra ut feministisk elektronisk dansmusik eller sånt där. Och jobbar stenhårt med det. Och då ska den ut någonstans via en lyssningstjänst, kanske via någon stor amerikansk tjänst som också visar videos och väldigt mycket gulliga katter och så vidare som ägs av världens största företag. Och det där jätteföretaget som gör jättepengar, det ser vi ju i de här, liksom, deras årsredovisningar. Jag kan tycka att det är så fel att det inte går tillbaka mer till musikbranschen faktiskt.
Men då undrar jag så här, ska man inte börja prata om artister och band och låtskrivare och musiker som en del av branschen, alltså som en branschaktör?
Hur menar du då?
Alltså de är lika mycket kommersiella företag som ett musikbolag.
Ja, en del är ju det. Hur ska man... Jag vet inte, jag tror att det finns ju också... Det är lätt att jag faller in i att prata utifrån så här ekonomiska aspekter. Jag är ekonom och jag jobbar med den här ekonomiska statistiken. Men om jag ska vara helt ärlig så tycker jag alltså ekonomin är inte det viktigaste med musik. Den är en absolut nödvändig förutsättning för att musik ska kunna skapas. Men det är liksom inte det yttersta målet. Att det ska bli mer och mer och mer pengar. Bara för sakens skull. Liksom. Utan om jag ska vilja vända på det. De här pengarna behövs för att skapa kultur. I det här lite kryssande resonemanget glömmer jag bort din fråga. Vad var det? Jo, men alltså. Du pratade om, ska man inte se artister, musikerband då, som företag eller sådär. Jag tror att drivkrafterna kan vara av så vitt skilda art. Max Weber, han pratade om att alla handlingar egentligen kunde kategoriseras utifrån fyra generella typer. Att handlingar kan antingen vara målrationella, det kan finnas ekonomiskt rationella drivkrafter för att man gör någonting. De kan också vara affektiva, att det har med känslor att göra. Man vill göra någonting för att det känns bra eller skönt eller roligt. De kan vara värderationella, att man vill göra det för att det blir vackert, för att det är liksom religiöst drivna handlingar. Och de kan vara traditionella, liksom, det bara händer utan att det är så genomtänkt, eller det är så här konventioner som styr bara. Och jag tror så här, jag gillar det sättet att se på musikbranschen, att här har vi en bransch som omsluter väldigt många olika typer av drivkrafter En liksom DJ kanske kan drivas av allt det där jag nyss nämnde. En annan bara en enda sak liksom. Och de jättestora multinationella företagen har ju en väldigt stark ekonomisk rationalitet inbyggda i sitt väsen liksom. Det blir lite kanske filosofiskt det här, men det, du ställer ju väldigt stora svåra frågor. Ja. Ja.
Det jag menar är ju att det finns ju, det verkar ju vara en viss paradox kring att vara musiker, artist och konstnär idag, att man måste, att det känns som att man måste tänka på det ekonomiska efter ett, när man kommer upp till en viss nivå, och att man måste liksom kunna balansera det här på ett bra sätt. Intressant område är det ju i alla fall.
Ja.
Och med bakgrund kring din avhandling och typ den erfarenheten jag har, så känns det ändå som att man vill få lite mer ordning och reda. Och jag tycker ju att man ska jobba mycket med upphovsrätten och det man, och se på det man har. Liksom, vilka musikrättigheter har man som artist och musiker?
Det tycker
idag.
Jag med.
Mm.
Det är nog ett väldigt bra tips att vara om sig och kring sig med det. Och vara mån om att det man skapar och äger rätten till, det är någonting värdefullt som man har. Även om det inte är mycket pengar just nu. Men det kan ju ta väldigt lång tid att skapa just kulturella värden. Jag brukar ta det här exemplet. Utanför Sankt Markuskyrkan i Leipzig står en staty av Bach. Om man zoomar in på hans ficka så ser man att den är ut och invänd. Och det symboliserar ju att han under sin livstid var ganska fattig. Han försörjde sig genom att spela profan musik på gator och torg. Liksom. Och sen så jobbade han på sina fugor och sådär, som vi älskar idag och som har överlevt. Och även 100 år senare så kommer vi fortsätta lyssna på Bachs fugor. Och upphovsrätten ger ju ett skydd. Och som ett komplement till att din musik kanske inte blir extremt kommersiellt gångbar på en gång. Så att om du ändå vill satsa på att skapa för samhällets skull, för efterföljande generationers stora glädje, så har vi då upphovsrätten som skyddar och ger dig möjlighet att faktiskt kunna få betalt för det på sikt. Så där, på det sättet är ju upphovsrätten jätteviktig. Som en motpol alltså till det rent liksom kommersiella, och att du kan sälja en vara och få betalt.
Snyggt, bra. Vad har du för tips till kommande musiker och band som vill ta sin karriär till högre nivåer?
Ge aldrig upp. Kort och gott.
Kort och gott.
Det kan vara motigt, det kan ta tid, men fasen alltså, om du har det, du vet det, och du bara liksom, det där du gör, det ska ut av ett skäl eller annat, och stå på dig.
Snyggt.
Ja. Det får bli mina avslutningsord.
Ja, tack så mycket för att du kom hit.
Ja, tack, det var jättekul.